Vi läser ifrån Guds underbara ord. Johannes evangelium kapitel 4 och vers 1. När Jesus fick veta att fariseerna hade hört att han fick fler lärjungar och döpte fler än Johannes, även om det inte var Jesus själv som döpte utan hans lärjungar, lämnade han Judén och vände tillbaka mot Galileen. Han måste då ta vägen genom Samarien, och han kom till en samarisk stad som hette Sykar, nära den mark som Jakob gav till sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Jesus, som var trött efter vandringen, satte sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samarisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sa till henne: ge mig lite att dricka. Hans lärjungar hade gått bort till staden för att köpa mat. Den samariska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samarisk kvinna, om något att dricka? Judarna umgås nämligen inte med samarierna. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du ha bett honom och han hade gett dig levande vatten. Hon sa: Herre, du har ingen kruka och brunnen är djup, så varifrån får du det levande vattnet? Är du större än vår far Jakob? Han gav oss brunnen och drack ur den själv, likaså hans söner och hans boskap. Jesus svarade henne: den som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men det som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vattnet jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till ett evigt liv. Kvinnan sa till honom: Herre, ge mig det vattnet så jag slipper bli törstig och gå hit och hämta vatten. Herre, vi tackar dig för gudstjänst, att vi får samlas i sång och gemenskap och barn och familjer i fokus, och framförallt detta dyrbara att du själv vill vara närvarande i och genom din ande, men också att vi får läsa och utlägga ditt ord, Herre. Jag ber om nåd att dela evangelium här idag. Amen. Amen. Livets källa är temat för dagens predikan. Källa så klar. Vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. O hur väl, Herre, ro för min själ. Vila mitt trött hjärta här får. Så sjöng man förr. Det kunde låta så när de troende slog upp sin sångbok och sjöng hemma eller i kyrkan eller på olika ställen. Tron och gemenskapen med Jesus som en källa var en återkommande bild. Och jag tror att det var ett vittnesbörd som många delade. Tron var inte bara något som var sant, som var rätt och som var riktigt, utan det var ett liv som pålade fram på insidan. Det var en beröring, det var en Guds närvaro. Det var som systern som sa så här: de säger att det inte är bra gudstjänster, men där jag sitter är det alltid härligt. Alltså det var någonting av närvaron av Gud in i sitt eget liv. Jag gillar den där bilden. Och det går nästan inte att tala om tro och utan erfarenhet och beskriva vad det betyder att få bo vid källan av Guds godhet och kärlek som en teori. Utan det är en inbjudan till en verklighet. Att få möta Jesus så att det påverkar det innersta i mitt liv. Jesus, han sa ju det till kvinnan: om du kände till Guds gåva och vem det är som ber dig, ge mig lite att dricka, då skulle du bett honom och han skulle gett dig levande vatten. Det finns nämligen en frånvaro i våra hjärtan som väntar på Guds närvaro. En frånvaro som väntar på Guds närvaro. Och när Gud får uppfylla våra hjärtan, då är det inte bara så att vi får lite att dricka. Det blir en källa med överflödande liv. Då blir det som psalmisten säger: smaka och se att Gud är god. Det är en vår tro är en erfarenhetsbaserad tro. Jag vet att Jesus lever därför att det finns ett vittnesbörd i mitt eget hjärta. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina expertkommentatorer. Så sa inte Jesus. Som ska analysera och säga hur det borde vara. Nej, ni ska få kraft att bli mina vittnen. För ni kommer bära en erfarenhet i ert liv. En erfarenhet som blir att nej, men vi kan inte vara tysta med vad vi har hört och med vad vi har sett. Det bara är här. Det bara finns här. Och på 70-talet när jag växte upp så sjöng man i en sång så här. Kom inte och säg att Gud är död. Han lever i mitt hjärta. Han finns här liksom. Så att du kan säga lite kaxigt. Du kan säga vad du vill liksom. Men Gud är här på insidan. Och när vi läser den här texten så ser vi hur Jesus möter, utmanar och väcker längtan i mötet med kvinnan. Han ser henne. Han bekräftar henne. Han utmanar henne. Och till slut ger han sig också till känna för henne. Och så möter oss också den eviga kärleken. Den söker upp oss och ber om vår uppmärksamhet. Och den fyller våra hjärtan med närvaro. Nådens evangelium, glada budskap, är att trots vår och i vår tomhet, i vår torka, i vår bortvändhet finns alltid Guds erbjudande där. Om du visste, då skulle du ha bett honom och han skulle ha gett dig. Och det blev ju den här kvinnans erfarenhet bara några verser längre ner. Han har sagt mig allt. Han är Messias. Och hon vittnar för hela sin by och flera andra människor får uppleva det hon har fått upplevt. Att om han kan frälsa mig, då kan han frälsa dig. Om han kan hjälpa mig, då kan han hjälpa dig. Om han såg mig i mitt elände, så ser han dig i ditt elände. Ur det innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är liv att lära känna Gud. Det är liv. Det är något levande, något organiskt på insidan. Den som dricker av det vatten jag ger honom, sa Jesus till kvinnan, ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Livet är i Jesus, inte i oss. Inte i trosystem, inte i religiösa uppfattningar och religiöst beteende, utan endast i Jesus Kristus själv. Och att bli en kristen är att gå från död till liv. Det är som att vara en levande död och bli en levande levande. Kan man säga så? När jag skrev det så var det massor med olika streck i datorn. Men jag tänkte jag ville ha det så. Det är som att bli en levande levande. Det är inte bara att andas och liksom räkna tid. Utan det är Guds egen närvaro in i ditt och mitt hjärta. Evigt liv är ju långt mer än tid. Det är ju innehåll. Det är kvalitet. Bibeln säger evigt liv är att lära känna Jesus. Vi har lärt känna Guds kärlek och vi tror på den. Det är vår erfarenhet. Det var en diskussion med en blind som hade blivit helad, att det var inte rätt på korrekt sätt, det var inte rätt tidpunkt, det var inte rätt i Bibeln. Och han säger till slut så här: ja, jag vet inte allt, men ett vet jag. Jag var blind, nu kan jag se. Ja, hur ska man argumentera mot det? Det går liksom inte att argumentera emot det. Och det är också den frälstes. den kristnes erfarenhet. Jag kanske inte kan argumentera om allting. Men ett vet jag. Det som var dött, det har fått liv. Därför att jag mötte honom. Som sa, om du visste vem jag är, då skulle du bett mig. Och när jag bad honom, då började det påla på insidan. Uppifrån kommer frälsningen in och ut. Det tas emot och blir en källa. Men frälsningen är alltid en handling av Gud in i våra liv. Det är inte att söka bara i sitt eget och hitta någonting. För söker du ditt eget så går du bara vilse. Men när Gud vidrör dig så är det på insidan och ut. Och då förvandlas ditt hjärta. Och Jesus säger också i Johannes 7:37. Om någon törstar så kom till mig och drick, den som tror på mig och hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Som skriften säger, detta sa han om anden som det som skulle få som trodde på honom. Den helige ande i Faderns, Sonen och den helige andes namn säger vi ofta i kyrkan, treenige guden. Den helige ande är livets ande. Så många idag är tyngda av fruktans ande, av bitterhetens ande, av smärtans ande, av liksom en dödens ande. Men frälsningen är ett andebyte. Det är en andlig födelse. Som en ström, som en källa som flödar fram syndens smuts. Skammens tryck och skuldens tyngd byts av mötet med den helige andes liv i Jesus Kristus vid levande källan. Vid levande källan hos Gud. Kom till hans källa. Jag kan ta nästa bild. Jeremia han skriver, mitt folk har begått en dubbel synd. De har övergivit mig källan med det levande vattnet och gjort sig usla brunnar som inte håller vattnet. Ett dubbelfel. Ni som spelar tennis vet vad händer när man gör ett dubbelfel. Hallå? Det vet ni. Vad händer? Man förlorar den poängen, eller hur? Den förlorar poäng. Eller hur? Om man slår dubbelfel. Att överge den friska källan, en märklig text. Hur kan man göra det? Om man har fått smaka. Ordet säger ju här, mitt folk har begått en dubbelsynd. De har övergett den friska källan. Men det är historien om människan. Människan som var skapad in i gemenskap med Gud. Hade allting som man behövde. Fast inget som fattades. Ändå väljer man att välja bort Gud för att vandra sin egen väg. Det finns en grundskada i mänskligheten. Människan har en dubbel håg. Det goda man vill, det gör man inte. Och det onda man inte vill, det gör man. Eller som någon annan har uttryckt, att det bor som en tvilling inom mig. Han är villig, jag vill inte alls. Och i våra liv finns både högt och lågt samtidigt. Och det är en dragningskamp om våra hjärtan. Usla brunnar som inte håller vatten. Vilken skillnad på det som Gud är och det som Gud ger. Livet utan Gud, det är brunnar som inte håller vatten. Det är inte det levande, friska vattnet. Även om det kan se ut så. Så är det inte det. Det är vatten som inte håller, det är det som utlovas. Du klarar dig själv, lev oberoende, du behöver inte ha någon Gud i ditt liv. Lev i frihet, gör vad du vill. Är en väg som inte leder framåt. Det är vatten som är kontaminerat. Det är allt som vi tror kommer ge oss mening och liv utanför det som verkligen ger oss liv. Det är usla brunnar. Det är själva ursyn att vi tror att Gud och det liv han ger inte är tillräckligt, att det finns något som är bättre utan honom, och att vi själva ska bli och försöka bli någonting som vi egentligen redan är. Eller hur? Människan är skapad till Guds avbild och likhet. Men synden gör oss alltid mindre. Och gör en spricka i avbilden. En karikatyr. Där vi inte blir lika Gud som han hade tänkt. Det är att tappa poängen. Att samtidigt överge den friska källan och vända sig till usla brunnar är ett dubbelfel. Kör inte dubbelfel, då tappar du poängen med livet. Men vi tar nästa. Livet vid källan. Det finns ett liv vid källan. Kanske har du kommit hit till den här gudstjänsten och den här predikan, de här orden blir en kallelse för dig tillbaka in där Gud vill ha dig. Eller så är det ett budskap du hör för allra första gången någonsin, att det finns en Gud som älskar dig, att det finns ett liv som du kan få ta emot här och leva i. Frälsningens källor. Det står i Jesaja 12:3. Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Evangeliet om Jesus, vad han har gjort, vem han är, det är frälsningens urkälla. Och det är läkedom för syndens djupa och dödliga sår. Frälsningen är en källa av nåd. Det finns platser där det står så här en skylt: obehöriga äga ej tillträde. Har ni sett sådana platser? Vad tänker man då? Vill man gå dit? Nej, men alltså, eller hur? Men när det gäller nådekällan, frälsningen, så finns det en annan skylt. Där står det så här: obehöriga äga tillträde. Och så står det underskrivet Jesus Kristus. Vi är välkomna. Det är fritt. Frälsningen är nådekällan. Det är förlåtelsekällan. Det är barnaskapets källa, där du vet att du är barn till Gud. Det är lovsångens källa, där du kan sjunga och prisa och ära din frälsare och din mästare. Och du kan fylla på. Det är intressant att det står i Jesaja 12:3 att man ska ösa vatten ur frälsningens källor. Och de är många. Jag bara nämnde några stycken här nu. Bönens källa. Bönens källa är att veta att vi kan säga allt till Jesus utan någon som helst rädsla. Vi får utgjuta våra hjärtan helt och hållet inför honom. Vi får ha den djupaste och innerligaste relation som finns med levande Gud i bön. Bön är inget som är gjort för elitkristna med svart bälte i bön. Utan det är för alla. Alla kan be. Du kan be. Man kan be när som helst. På dygnet. Var som helst kan man be. Och nästan hur som helst. Jag sa nästan, men det får bli en annan predikan vad jag menar med det. Men nu kan vi fundera på det. Bönen är kraftens källa. Det är att lägga ner bördorna som man bär och låta Herren bära. Det är att göra alla sina önskningar kunniga inför Gud. Det är att bära fram andra människor inför Gud. När vi hör om och möter nöden hos andra kan vi alltid bära fram det inför Gud i bön. Och nedvärdera inte det. Säg aldrig mer: jag kan inte göra så mycket, jag kan bara be. Säg aldrig så. Säg aldrig så. För när vi ber, då gör vi mer än vad vi någonsin tror och vet. En bön betyder mycket mycket, mycket, mycket mer. Så vill du ge en verklig gåva till en vän eller till en ovän, om du nu har någon, så säg så här: jag ska be för dig, och håll det löftet och be för den personen. Gör det en dag, gör det två dagar, gör det uthålligt, så är det det vackraste och finaste du kan göra för den människan. Vi kan bära människor inför bön. Och under några veckor i början på året är det precis det vi kommer göra intensivt tillsammans. Vi kommer gå in i 21 dagars bön och fasta tillsammans. Och vi kommer starta det med ett gemensamt möte på Zoom. Ni som vet, ni vet. Ni andra kan fråga mig efteråt. Ikväll tillsammans med andra pingstförsamlingar som också gör det här tillsammans. Och så går vi in i en period av bön. Och vi kommer be för landet, vi kommer be för staden, vi kommer be för församlingar, vi kommer be för våra regioner, vi kommer be för världen. Och den här lilla bönekalendern finns att hämta ute i foajén. Där ser du olika böner för olika dagar. Och det kommer också ligga ute på kyrkans sociala medier dag för dag, vilket bönämne det är. Så vi står tillsammans i det här. Bönens källa, det är en underbar plats att vara vid. Och det vi ber för kommer alltid få svar i sin tid eller i Guds tid. Men det får alltid, alltid ett svar. Och det sista jag vill säga, det är livet vid källan, det är ordets källa. Bibeln, Guds levande ord. Det är en parallell källa till frälsningen och bönen och vägleder oss och ger oss näring till vår inre människa. Den granskar våra liv. Den utmanar våra liv. Den utmanar mina attityder. Lev ditt liv med en öppen bibel och läs. Läs Guds ord varje dag. Ibland läs långa stycken. Läs massor. Det går jättebra. Läs en hel bibelbok så du får översikt vad det handlar om. Men ibland läs små portioner och stanna så länge du behöver. Kanske i en enda berättelse och läs den gång på gång. Det kanske är en enda vers. Stanna vid den versen. Det kanske är en fras i versen. Stanna vid den fras. Är ni med? Det finns olika sätt. Men lev ditt liv med en öppen bibel. Läs Guds ord. Ge ordet plats i ditt liv. Och det kommer bära en underbar frukt av liv och glädje. Källa så klar. Vatten du har. Tidernas torka aldrig dig når. Oh, hur väl det finns ro för min själ. Vila mitt trötta hjärta därpå.